En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Han rasar av och svarar kejserliga ryttare att vem han är. Alltså han svarar vem han är, han förklarar vem han är. De får klart för sig att han är kungen. Han tillfokas ytterligare värsteg och sen till slut så skjuter de honom i huvudet. Och sen så strippar de honom på allting utom egentligen skjortan.
Och strumporna.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved. I vanlig ordning.
Ja, det brukar vi säga.
Ja, det är faktiskt ja, men jag känner att det börjar bli rutin. Så här. Okay.
Det tycker jag också. Och jag tänkte vi skulle ta oss faktiskt till Tyskland. Och placera oss strax öster om den lilla staden Lützen. Och då tänkte jag att vi lite sådär fysiskt skulle kunna tänka oss in i geografin. Vi tänker oss nu att vi står egentligen strax öster om Lützen, längs med strax söder om vägen som går nordost mot Leipzig. Så att till höger om oss så har vi den stora staden Leipzig. Och så har vi landsvägen framför oss som går i nordöstlig riktning eller sydvästlig riktning. Och framför oss där på andra sidan, den här landsvägen, där har den kejserliga armén grupperat, Peter. Och det är förmiddag den 6 november 1632. Det är dimmigt och det är en hel del rök i luften. Därför att man har stuckit staden Lützen då, som är på vår vänstra sida. Då, borta ser vi den. Den brinner. Och strax norr om staden Lützen, där finns det en höjd med en kvarn. Och där uppe så har de kejserliga då grupperat sitt artilleri. Och det här kommer då att få en viss betydelse i den här berättelsen som vi nu ska ge oss in i. Och vår motståndare på andra sidan vägen där. Nu identifierar jag ju mig här med Gustav den andra Adolf, som ju naturligtvis leder den svenska armén. Wallenstein, han har ungefär vid 10-tiden har han samlat sin armé och grupperat den strax norr om vägen. Och intressant då att konstatera att han har, kan man väl säga, vi kan återkomma till det här lite, men han har tagit till sig lite av det svenska sättet att agera taktiskt på slagfältet. Så att hans armé är grupperad ganska lika som den svenska, med två stycken linjer, huvudlinjer, infanteriet i mitten och kavalleriet på sidorna. Och sen har han artilleriet där uppe till vänster nu då. Då tänker jag mig att vi står här och tittar upp på höjden, det tunga artilleriet. Och sen har han artilleri framför sin slaglinje, mellan slaglinjen och vägen. Och i vägen, i diket där, så har han då infanterister som öppnar eld när vi då närmar oss. Och omkring klockan 11 så sätter vi då igång marschen framåt, anmarschen. Och hur stor var då den kejserliga armén? Ungefär 17 000 man beroende på man räknar. Och vi har ett litet numerärt övertag, ungefär 19 000 man. Och så beror det lite på nu hur vi räknar. Och hur är vår armé då grupperad? Ja, på klassiskt Gustav Adolf-vis i två träffen, två linjer. Med fyra brigader i den främre linjen och tre brigader i den andra linjen. Och så kavalleriet på högerflygen och på vänsterflygen. Och så inledde vi anfallet då klockan 11. Och kavalleriet rensar ganska snabbt det här diket då från musketörer. Och så trycker vi brigaderna över vägen och så tar vi det kejserliga artilleriet. Och det ser ganska bra ut. Men då händer ju någonting. Då kommer Pappenheim till slagfältet med det tunga kavalleriet. Och sätter direkt in ett anfall då mot vår högerflygel. Och här händer ju någonting nu då. Två svenska kavalleriskvadroner lämnas, backar, pressas tillbaks. Finnarna under stålhandske håller emot. Och det är ju här nu som Gustav Adolf Peter ingriper i striden. Och vi kan väl stanna upp där lite, för det här är ju en ödesstund nu, eller hur? För vi vet ju nu, och det vet ju lyssnarna, och både du och jag, vad som kommer här nu. Det är ju här nu som Gustav Adolf så småningom kommer att förirra sig och stupa på slagfältet.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer ju frågan. Vad gör den svenska armén i Tyskland? Vad säger du, Peter?
Alltså Martin, jag blir ju alltid liksom, det är så härligt att sitta och lyssna på dig när du drar de här grejerna. Alltså, och det finns någon slags VM i att skildra slag, så ligger det ju bra till, tycker jag. Hur som helst, jag ska svara på din fråga. Det som är intressant här, nu är vi ju inne och rör sig 30-åriga kriget. Och det här ska inte vara ett avsnitt om 30-åriga kriget, så vi ska inte gå igenom alla detaljer.
Men
för det här är ju ett krig som är jävligt komplext, kan man väl säga. Men vi kan inleda med att säga några rad i alla fall om att det här 30-åriga kriget, det utlöses av en successionskonflikt i Böhmen från början och en kris som är 1618-1619 ungefär, där Böhmen helt enkelt vill ha en annan kung som är protestantiskt lagd, och det här gillar inte kejsaren i det heliga romerska riket, Ferdinand den andra. Och det här kommer sätta igång en rad olika konflikter inom det heliga romerska riket, och där man också kommer ta stöd av Spanien här, som var nära allierat och som tillhör egentligen samma släkt och samma familj. Så det är liksom, får man säga, ursprunget till den här konflikten, men sen kommer den bara växa och bli någonting mer. Och så att säga, de första 10 åren så handlar det väldigt mycket om bara att heliga romerska riket försöker att, så att säga, stilla den här konflikten. Jag kan nästan kalla det för en slags polisiär typ av krigföring, och försöker ta sig ut och liksom avstyra olika problem och olika revolter som sker inom deras område. Och de andra stormakterna här blandar sig inte riktigt i. De vill gärna störa, för ingen tycker om att ha en sån här stormakt, men de blandar sig inte i direkt. Och Frankrike och Holland till exempel, de är upptagna och åker till sjöss på andra ställen. Konflikten växer, och Frankrike och Holland, de söker då någon som kan föra kriget åt dem. Och det här är ju lite intressant då. Sen har man också en annan tillfälle här, så restitutionsediktet 1929, som det är också en slags vändpunkt. Men framförallt Frankrike och Holland, de vänder sig faktiskt till den danska kungen först, Christian IV, som ska försöka göra och samla det här motståndet till den katolska ligan och det kejserliga romerska riket här.
Det går inte så bra.
Nej, det går inte så bra. Och då är han den här karaktären som du nämnde här nu, Wallenstein, han är faktiskt med och driver upp den danska armén och den här koalitionen, som också består av en del skottar och irländare och annat som är med. Kommer faktiskt driva upp dem hela vägen upp i Jylland. Och vändpunkten där blir ju faktiskt Stralsund 1628, där den svenska kungen engagerar sig också i den här striden. Men hur som helst, när den danska kungen är utslagen, då finns det ju inte så många kvar. De här transylvanska prinsarna och eventuella andra allierade, som ottomanerna till exempel, är inte heller intresserade. De är upptagna på sitt håll. Och i det här läget då så kommer Gustav II Adolf se en slags window of opportunity för att engagera sig i Tyskland. Och den omedelbara orsaken som man hänvisar till är det här så kallade restitutionsediktet 1929, som helt enkelt betyder att den kejserliga och den katolska kyrkan och det heliga romerska riket ska återta alla de områden som man har förlorat den religiösa kontrollen över sen 1552, och i samband med de här religionsstriderna och reformationen som var under den tiden. Och det betyder att den här konflikten liksom sprider sig utanför det heliga romerska riket i princip. För nu blir alla protestantiska områden i Tyskland i princip fiender, och då lockar man över den moderata protestantiska sidan till direkt motstånd. Det var ju många protestantiska prinsar och hertigar i det här området som faktiskt var lojala mot det heliga romerska riket, men de ville liksom inte, ja, de ville inte stöta sig. Men i och med det här restitutionsediktet 1629 så får man med sig även dem. Och så finns det lite en annan grej också. Fransmännen utlovar lite medel till den svenska kungen. Det är en liten viktig detalj.
För då tycker jag bara kan skjuta i den här, att det är lite märkligt också att Frankrike, som vi ju känner som en katolsk stat också, som har varit fruktansvärt hårda mot sin protestantiska minoritet, ju här engagerar sig nu. Men det är ju naturligtvis av maktpolitiska skäl. Man vill ju, som du säger, försvaga det tysk-romerska riket då.
Precis. Och sen finns en annan kul detalj här också. Kul. Men det är ju faktiskt så att Wallenstein, som du nämnde, han får ju namnet här att han ska bli amiral för en Östersjöflotta.
Aj.
Ja, och det är ju, de här skandinaviska kungarna är inte särskilt förtjusta i detta, för det här hotar ju liksom den svenska kungen Gustav Adolfs intressen då i Östersjön, och som Sverige lever ju i mångt och mycket på den här ekonomin som är runt Östersjön här nu. Och vill man inte bli hotad av Habsburgska imperiet att de ska engagera sig i detta. Och det delar man ju också det intresset med Danmark och Holland. Så det här är också en viktig faktor som omnämns som. Men det finns ju flera olika skäl. Och jag får med att Peter Englund skriver i den här ofredsåret att det inte finns något enskilt skäl som man kan hänvisa till. Men att det är liksom många saker som flyter samman här i Gustav II Adolfs engagemang. Och till ge sig i kast med 30-åriga kriget. Som kommer bli episkt, får man väl. Det är väl det minsta man kan säga. Och som har fått så otrolig historisk tyngd, och det omnämns i väldigt många olika sammanhang, både liksom som en geopolitisk händelse när Sverige verkligen blir en stormakt och växer, men också i rent militärstrategiska och taktiska historieskrivningar och hans roll här, och han driver in kriget på ett helt nytt sätt. Hur som helst, vi kan prata mer om de olika skälen som ligger bakom här, men man kan väl landa i att den svenska kungen kommer att landa i Pommern, svenska Pommern, 1630, med en armé på 17-18 000 man ungefär.
Ja, och då kan man väl göra så här, vi måste ju på något sätt komma lite framåt här, och vi har anledning att återkomma till det här olika tema, men det som händer där sen är ju att Gustav Adolf ganska omedelbart har ju stor framgång. Inte minst då i det här, får man väl säga, åtminstone temporärt avgörande slaget vid Breitenfeld 1631. Och det öppnar upp då för en strategisk idé hos kungen. Och den är ju att ta sig ner i de här habsburgska arvländerna och hota kejsaren så direkt genom att kanske till och med ta Wien faktiskt. Så att man får slut på det här kriget och får till en uppgörelse som kan gynna då, ja, de protestantiska men även Sverige i förlängningen. Och det gör att sommaren 1632 så står Gustav Adolf med sin armé faktiskt utkanten om Nürnberg. Men han misslyckas med sin idé. Han får inte till de avgörande slagen mot de kejserliga arméerna. Ibland försöker han storma då de kejserliga på en plats som heter Altefeste som ligger utanför Nürnberg. Och misslyckas med att helt enkelt få fatt i sin motståndare. Och när hösten kommer så är problemet att nu måste han ju försörja sin armé. Han behöver gå i vinterkvarter. Det gör han lämpligast i Nordtyskland. Där han ju har så att säga sin bas. Han har vänligt sinnade stater. Och det är också att Sachsen är en provins som har stora resurser. Och det finns mer helt enkelt tillgång till en tryggt vinterkvarter. Och samtidigt är det också så att de kejserliga börjar inse att vi måste försöka slå ut Sachsen. För Sachsen är nämligen en stat som har velat lite fram och tillbaka här. Och då tänker sig de kejserliga, ja men vi rör oss upp i Sachsen, Wallensteins plan. Vi går i vinterkvarter, tvingar Sachsen över på den kejserligt katolska sidan igen. Då kan vi vinna en fördel. Och då inser Gustav Adolf att jag måste i vinterkvarter, men jag måste också försöka förhindra det här att Wallenstein tvingar Sachsen att underkasta sig. Så att de här två arméerna så att säga följs åt upp i Sachsen och landar då utanför Leipzig vid Lützen i november. Och Gustav Adolf fattar beslut om att ta chansen helt enkelt att krossa den kejserliga armén. Och det är därför som man ju inleder det här anfallet på förmiddagen då, den 6 november. Och
ska vi var det orimligt, får jag fråga där, var det ett orimligt risktagande egentligen att han skulle kasta sig över? Är det någon flod han ska ta sig över där också? Eller någon, var det ett orimligt risktagande egentligen att nypa åt Wallenstein vid den punkten?
Nej, det uppfattar jag inte egentligen med tanke på att han ju plötsligt nu har den kejserliga armén så att säga, har den framför sig på ett slagfält. Det var ju problemet nere utanför Nürnberg. Han var ju tvungen där att anfalla de kejserliga i ett befäst fältläger. Här är en helt annan situation. Så det kan man naturligtvis se på olika sätt det där. Det var ett risktagande, så det är ju alltid i krig med uttrycket med så då. Men jag tycker inte det var orimlig tanke att ändå göra ett försök här. För det ska man ju komma ihåg då, att här finns det olika sätt att se på liksom 30-åriga kriget. Vad är det som dominerar? Det kan vi ju återkomma till liksom sen. Är det de här resursfrågorna som helt dominerar, eller så är det så att det finns någon form av liksom operativ strategisk idé som ändå påverkar skeendena. Men hur som helst så tar han den här risken, och om vi då fångar ögonblicket där igen så är ju situationen där att den svenska armén är på väg över. De här fyra brigaderna i täten som vi för övrigt hade, det är ganska intressant, de har ju namn efter färger de där.
Ja,
brigaderna.
Gul och blå och grön.
Gul och gröna, ja, som svenska brigader. Och det tycker jag direkt, man kan också faktiskt kasta in en sak att ganska få de här soldaterna i den här armén då, som anfaller nu här på förmiddagen, är faktiskt så att säga svenskar, den menar att de kommer från det svenska riket. Och framförallt då är det ju infanteriet vi hittar de här ungefär drygt 3400 soldater som kommer från det svenska riket. Övriga är ju i stor utsträckning då. Och så finns det finska, det vi skulle kunna kalla för finska förband från den östra riksdelen. Men sen i övrigt är det ju det här värvade soldaterna från det tyska området. Så det kan man ju skjuta in här. Men de här brigaderna är på väg över. Det går trögt upp till vänster om oss här nu. Det är vänsterflygen. Därför att den brigaden kommer under väldigt kraftiga artilleribeskjutning just från den här höjden. Den där kvarnhöjden. Men det går bättre för de andra brigaderna som kommer över vägen, tar det kejserliga artilleriet, har vi redan konstaterat. Men då någon gång då vid klockan 12 som jag sa, så anlände ju då Pappenheim med det här tunga kavalleriet som kastar tillbaks då två svenskrekryterade regementen. Inte säkert att soldaterna egentligen alla är från Sverige, men i alla fall. Och kvar så kämpar då finsk kavalleri under stålhandske och håller ändå. Och problemet är nu att Pappenheims tunga kurassiärkavalleri riskerar att komma åt den svenska infantericentern och ta den i flanken. Och här måste någonting göras. Och det är där som Gustav Adolf fångar nu situationen. Får tag på de här kavalleriregementena som har pressats tillbaks och får dem helt enkelt i ordning och påbörjar helt enkelt ett ett motanfall. Och det är i det här skedet då som han kommer ifrån sina truppor där i kaoset. Dimman, röken.
I den täta dimman, Martin.
Nej, den, ja, i den här anfallsrörelsen då. Det förefaller ju vara som att han då först träffas av en kula i armbågen och sen
i lungan,
också får värgstick. Han bär inte harnesk. Därför att han kan inte det efter en skottskada som han fått under kriget i Polen. Och sen går ju de här berättelserna nu ganska mycket isär om vad som exakt händer. Han har ju med sig, han har inget harnesk som man skyddar honom. Och han är sårad då sannolikt av ett par kulor som har träffat honom bland, som du säger, lungan i armen. Han får sannolikt två stick i sig också faktiskt, båda värja. Och en sån här pansarstickare, alltså ett vapen som kan tränga igenom en. Och faller döende ur sadeln. Och de som finns runt omkring honom som försöker agera, de kommer också ganska omgående att stupa bland den här livknäkten Anders Jönsson.
Jag tror att man hänvisar ofta till hans häst också, att den blev skadad i nacken och att han inte kunde kontrollera den, så att hästen drog iväg honom över så att säga fiendelinjen, och det gjorde det svårt att följa efter honom och stödja honom.
Precis. Så att de här Östgöta och Smålands ryttare då, som han har fått ordning på, som kan kasta tillbaks då så småningom Pappenheims ryttare här, de kan sannolikt då inte undsätta honom, så förstår jag situationen där. Och sen är det ganska våldsamt, han rasar av och svarar kejserliga ryttare att vem han är. Alltså han svarar vem han är, han förklarar vem han är. De får klart för sig att han är kungen, han tillfokas ytterligare värsteg och sen till slut så skjuter de honom i huvudet. Och sen så strippar de honom på allting utom egentligen skjortan.
Och strumporna.
Och allt det här kan man ju faktiskt se på Livrustkammaren. Det är ganska fascinerande. Jag tycker också en lite spännande sak där, att allt det här man plockar av kungen, det har man ju kvar som troféer då i Österrike, i Wien. Och det återfår då Sverige sen under mellankrigstiden som tack för att vi har hjälpt Österrike på olika sätt. Och jag tycker, i den där situationen där kan man väl stanna upp och fundera lite kring det här. Är det vettigt, tycker du, Peter, att man som kung för befäl på slagfältet på det här sättet?
Intressant fråga. Jag, eftersom jag själv inte är militärutbildad, har inte det. Men det man kan snappa upp från militärhistorien, så har vi ju sett det här många gånger. Men det är klart att de tekniska förutsättningarna under 1600-talet är ju helt annorlunda. Jag tänkte ju direkt på Alexander den Store och hans kompanjoner. Hans sätt att liksom gå snett in mot centern i många av de här slagen som vi skildrade, vet jag, i militärhistoriepodden där. Och för att liksom nå fram ett avgörande. Och vid flera olika tillfällen har vi också sett att när kungarna och befälhavarna faller så har man ju också vunnit. Jag tänker på slaget vid Lepanto här, när man till slut når befälhavaren och dödar honom, så liksom slutar motståndet på ett annat sätt. Så det är klart att det verkar ju väldigt riskfyllt. Samtidigt förstår man ju att han är ju en sån gestalt under den här tiden. Han har ju otroligt symbolvärde och han kallas ju Lejonet från Norden, och så på något vis så ska rädda själva reformationen i sig. Och det protestantiska liksom förhållningssättet till religionen. Så att han har ju ett otroligt... Nu vet jag inte hur mycket just soldaterna är där och då brydde sig om det. Det kanske är mer för själva politiken runt omkring och de geopolitiska betydelser av hans död. Men det är klart att där och då så måste han ju förstås ha gjort ett stort intryck. Liksom, att han vågat ta den risken och kasta sig iväg. Och han måste ju, han är ju en skottskala förut också, så han måste ju vara van vid de där sammanhangen. Jag vet inte, på ett sätt är det ju helt naturligt, men så är det klart att det är oerhört risktagande. Särskilt när man själv inte har någon, han har inget harnesk eller någonting, inget sätt att egentligen skydda sig. Jag vet inte, vad tycker du själv? Det verkar lite dumdristigt egentligen, är det inte så?
Ja, alltså han är ju satt att faktiskt då på något sätt leda då den högra flygeln. Kavalleriflygeln, det är ju där han befinner sig. Sen har han ju en underbefälhavare då som liksom sköt businessen, om man uttrycker så. Men jag tycker att problemet är att han tappar ju överblicken. Och det här är väl någonting som sen händer faktiskt. Om vi tittar då, kommer längre fram i historien, 150 år framåt, som Napoleon Bonaparte till exempel, han behöll ju alltid överblicken. Så att det är väl en sak som man kan säga generellt, att det är problematiskt när man tappar överblicken.
Mm. Var han för ung och för ivrig? Hur gammal är han när han dör förresten? Han är ju runt 30-någonting, va?
Ja, Och jag menar, det kanske inte säger så mycket, därför att man var ju liksom yngre, om jag uttrycker mig så, på den tiden. Så jag tycker inte åldern har så stor betydelse här. Men, nej, men jag tycker inte det. Och då kan man ju klart för sig att det fanns ju många som var mycket, mycket äldre befälhavare. Det finns ju exempel på befälhavare som är 70 år. Så att åldern vet jag inte, den har betydelse. Klart, den kanske har betydelse på det sättet att han ändå har fysisk möjlighet att hålla sig upp i sadeln och så vidare, och kunna helt enkelt rida på en häst och vara med i en anfallsrörelse. Hade han varit äldre kanske han inte hade gjort det, och då hade hans liv sparats här. Men vi kan väl lämna den där lite därhän.
Men du, inte vet jag, men Pappenheim som är, ja, han dör ju också. Alltså han, det är, ja, ju en annan.
Ja, ja,
liksom.
Ja, ja, ja. Och han dödligt såras ju ganska omgående faktiskt i det här kavallerianfallet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I och med det här kavallerianfallet som ju liksom slungar tillbaka den här svenska linjen då, så innebär det ju att den svenska armén nu här anfaller ju igen. Det är dagens andra anfall över den här vägen, för man trycks ju tillbaka genom Pappenheims anfall, och sen anfaller man då igen, och så tar man då det kejserliga artilleriet då för andra gången. Och så måste man ju nu ha en ny befälhavare här, och då kliver ju den här Bernhard av Weimar fram, hertigen av Bernhard av Weimar fram. Och han identifierar nu, då har han kommit över vägen, han har tagit det kejserliga artilleriet igen då som fanns längs med vägen. Och de har lyckats trycka tillbaks också, för det kan man också, är viktigt att komma ihåg att samtidigt som Pappenheim står kavallerianfallet så trycker också de kejserliga infanterisenten på gång. Så faktum är att innan Gustav II Adolfs ingripande här så började det knaka i den svenska linjen. Och det är också faktiskt så att skälet då till att Gustav II Adolf tar det här initiativet är att den andra linjen, den andra träffen bakom, den bedömer han, den hinner inte fram och fylla på. Utan jag måste agera med de trupper som jag har, förband jag har gripbara direkt här på plats. Så det är därför han gör det. Hade han haft lite mer tid på sig, då kunde han ha väntat in den här andra träffen. Och idén med att ha en andra linje var just att den skulle kunna fylla på. Men nu är situationen den att man har stabiliserat den svenska fronten, slängt tillbaks kejserliga infanteriet, stoppat upp det här Pappenheimska kavallerianfallet. Kungen har stupat, man har klivit över vägen igen och tagit det kejserliga artilleriet för andra gången. Och nu identifierar då Bernhard att den här höjden där uppe till vänster, så att säga, där vi nu står då, så att säga, strax norr om staden Lützen, där på höjden, det artilleriet, det måste vi ta, annars kommer vi inte komma framåt. Och därför sätter man då igång anfall för att koncentrera anfallet på att ta den höjden. Och det lyckas man med så småningom. Man anfaller igen, man sätter in förstärkningar från andra träffen. Och i det här läget nu, för nu börjar det bli mörkt, det börjar snart bli mörkt här, det är ju ändå november. Då kommer det förstärkningar till slagfältet. Wallenstein får förstärkningar. Wallenstein för övrigt ligger ju bara omkring i en stol. Skadas också han under det här slaget, så det är ganska ganska brutalt. Vi kommer lite till
förlusten. Ett sorgligt gäng helt enkelt.
Ja, faktiskt alltså. Och då är det så att då kommer det förstärka till de kejsliga. Alltså, nu skulle man ju kunna tänka sig liksom att nu börjar vi om igen här nu då. Men då fattar Wallenstein beslut då att nej, här får det vara nog. Han är lite osäker på om det kan komma svenska förstärkningar till slagfältet också. Är det så att de kommer att skära av min reträttväg så jag fångas här nu?
Mm. Och då han vill inte återuppleva Breitenfeldt.
Nej, och som ju var en total katastrof, utan då fattar han beslut om att faktiskt dra sig ur. Så att de kejsliga går mot Leipzig och den svenska armén blir kvar på slagfältet. Och det här är ett av de blodigaste slag som faktiskt Sverige har utkämpats. Man brukar ju lyfta fram Lund annars då, bland annat då, senare under 1600-talet. Men på svenska sidan så räknar man med ungefär 25% av armén är förluster. Och av de här 5000 då av förluster så är stupade så många som kan ha varit så många som 3400. Det är höga siffror. Och när det gäller de kejserliga där så räknar man med att de stupade ligger någonstans mellan 3 och 4 tusen. De svenskarna tar det kejserliga artilleriet, vilket ju är en plus. Och vad får slaget för betydelse? Ja, det stabiliserar ju naturligtvis situationen i norra eller i mellersta Tyskland. Det gör ju att den svenska armén kan gå i vinterkvarter. Och därifrån har man ju sen då, så att säga, en förutsättning att fortsätta kriget. Men det största resultatet av det här kriget, det är ju Gustav II Adolfs död naturligtvis, den här krigsledaren. Ja.
Så faller tillbaka på det, hans symbolvärde som den protestantiska världens...
Ja, liksom, och där tycker jag att det kan vara på plats med den där diskussionen som vi öppnade upp lite för här. Att är det så att Gustav II Adolf inte bara kommer med nyheter på slagfältet, och det kan man väl kanske resonera lite kring, vad är det för nyheter i så fall? Jo, det är ju att han fångar upp saker som finns i tiden, framförallt som utvecklas hos den holländska armén i sina strider mot spanjorerna. Och där man principiellt kan säga så här, att det här väldigt massivt formerade, fyrkantsformerade infanteriet med pikinerare i mitten och musketörer runt omkring, där man till och med kunde räkna 30 led i djup. Förstår vilka formation? Alltså 3000 man i en stora fyrkanter. Som naturligtvis kör över vad som helst i sin väg, som en grekisk falang. Men som är ju väldigt svår att röra, och som dessutom inte riktigt kan utnyttja det som har kommit nytt i krigföringen. Taktiskt på slagfältet, nämligen eldgivningen, musketörerna. Där skapar ju Gustav II Adolf, förädlar, utvecklar då ett nytt tänkande som egentligen har att göra med att både holländare och Gustav II Adolf tidigare när han slåss mot polacker och litauer är numerärt underlägsen och måste istället liksom sprida ut sina trupper mer och inse att han måste börja utnyttja eldgivningen. Så är väldigt enkelt förklarat, så gör han ju så att han skapar en linje där man då har musketörer på flyglarna i 6 led och i mitten då pikinerarna ofta i 5 led. Se till att man skjuter salvor, det tycker jag är viktigt. Och man skjuter inte bara som man gör på kejserliga sidan inledningsvis, att man låter första ledet skjuta, så går de längst bak, så kommer nästa gäng att man liksom småskjuter, om jag uttrycker. Får man säga mysskjuter?
Lite. Jag tror inte
det. Nej, det funkar inte. Men att det pågår, utan här handlar det om att man helt enkelt låter 3 led skjuta samtidigt, samlat. Va? Första led ner på knä, det andra går ner lite och det andra står upp, och så skjuter man en salva. Och de här salvorna har ju väldigt betydelse. Det är bland annat som knäcken om kejserliga kavallerianfallen faktiskt under slaget vid Breitenfeld. Så här kommer ju någonting nytt. Och nu kommer
det
ju den här
klassiken. Det blir som en blyvägg helt enkelt som slår in.
Det blir en blyvägg. Ja. Och den där då, så att säga, elden där då. Om man då använder det där trycket man får på motståndaren och samtidigt rör sig. Eld och rörelse.
Men du, är inte det här samma... Nu återkommer referensen för Alexander den Store här. Är inte det här samma egentligen, att falangen kommer som en vägg egentligen och trycker på, och sen slår han till med kavalleriet efteråt när han skapat oreda? För är det inte så som Gustav II Adolf följer upp de där salvan också med, att man ska slå till med kavalleriet efteråt?
Nej, men nu är vi ju inne på det här med eld och rörelse. Jag tänker väl kanske också att... Där kan vi fundera lite kring då, att just det. Jag tänker på det romerska infanteriets egentligen uppträdande. Det liknar ju väldigt mycket, för det var ju också flexibelt i tre linjer med små enheter. Och där man ju ofta kastade sina kastspjut. Ja, och sen attackerar man. Så jag håller ju med dig om att det finns någonting där tidigt som här egentligen återkommer. Sen vet jag inte riktigt om...
Men den här chockverkan liksom, skapa chockverkan och sen så följer jag upp.
Ja, och att man ju också då har väldigt ett närunderstöd skulle vi säga i moderna termer. Med artilleriet används mycket, mycket mer aktivt och att man också... Det kan man ifrågasätta om du sa att det är Gustav Adolf som skapar de här nya lätta kanonerna. Men att de finns med där och kan också så att säga spä på den här eldstöten som sen följs upp av pikinjärernas anfall. Eller ännu bättre, det tunga kavalleriets slägga från kanten. Så att här är någonting nytt. Och också det där som vi pratade om här när vi beskrev slaget. Att man har två linjer vilket ju gör att bryter motståndaren igenom den första, ja, då har man en linje till. Så arbetade inte den kejserliga armén inledningsvis, utan man satte allt sitt infanteri i de här tertio, eller i sina skvadroner som de också kallar
sig. Men då vill jag lyfta in en grej här nu, eller ställa en fråga till dig Martin, för jag tänker mig att det här har att göra med att Gustav Adolf också kommer norrifrån, han måste föra operationer långt ner i fiendeland, eller vad man ska kalla det. Medan den kejserliga armén är liksom baserad där de är. Så att säga. De har möjligheten att logistiskt sett samordna den här typen av massiva, stora arméer. Ligger någonting i det? För jag tänker att det här med kanonerna som du pratar om också, att Gustav Adolf har blivit känd för att han har inte med sig så mycket artilleri, och sen är det lite lättare artilleri. Och det brukar ju hänvisas just till den logistiska utmaningen, att det är mycket lättare att föra runt det här. Är det liksom så att just det faktum att Gustav Adolf är tvungen att operera i väldigt långa avstånd, långt borta hemifrån, tvingar också fram den här typen av lättare...
Taktiker.
Ja, den här typen av taktiker.
Det är en intressant faktiskt tanke det där, för det skulle innebära då, som du säger, att de här operativa problemen, om man nu tycker om då, att föra fram den här tunga artillerimaterielen, skapa den här taktiken, det är jag inte alls helt säker på att det är på det sättet. Sen finns det de forskarna som menar också att det är lite överdrivet det där med de här lätta, man pratar om läderkanonen och allt vad det är. Men jag tycker att det kanske vi inte liksom kan reda ut, men jag tycker om vi avslutar det här taktiska bara, så tycker jag att det är intressant att här händer det någonting. Och du var lite inne på varför Gustav Adolf ofta lyfts fram, och den är väl just därför att han plockar upp saker, anpassar sig. Och här har vi ju nu början, skulle jag vilja säga, till det här som sen kommer, det som dominerar slagfälten, det är ju de här bataljonerna, infanteribataljonerna, som levererar muskötsalvor. En annan sak som också har varit uppe till diskussion, det är ju att man har och utvecklar lättare musköter som är lättare att hantera. Men det kan vi kanske lämna därhän och återkomma lite till, men att det är intressant, det finns en teknisk utveckling här också tycker jag som är spännande, och det är du lite inne på där också med de här lättare kanonerna.
På tal om det, så du nämnde det kurassiärerna också, jag tycker det var intressant där, för det här är också lite av en revolution under 30-åriga kriget, där det är Pappenheims kurassiärer som man kommer, de är inte i och för sig inte först, men så det har ju förekommit tidigare, men de är ju ett intressanta, det är ju egentligen ett gammalt medeltida tungt kavalleri som har släppt lansarna.
Ja,
och använder då pistoler egentligen istället för, alltså det är den här övergången från liksom den blanka hårda vapen till det här krutet, och de är fortfarande med väldigt mycket rustningar, och de har framförallt sitt harness då, det är egentligen det som är kurass, en slags bröstskydd. Så. Och det finns ju skildringar av den när de har fortfarande, en del kan man ju se på bilder, de har ju fortfarande liksom fulla rustningar, men de har inga lansar och sköldar, utan det är ett lättare svärd. Det finns också ett svärd som heter Pappenheimer, tror jag. Fan, att jag snappat upp någonstans. Ja. Men sen är det pistoler.
Och där är ju så att man använder ju pistolen på lite olika sätt. Antingen gör man den där karankol, att man, precis som jag beskrev att infanteriet gjorde, det känns i infanteriet, att man så här ställer upp, skjuter sina pistoler, rider längst bak och så nästa. Alltså det här som jag ju kallade för kanske lite barnsligt här, för myseld. Man får aldrig något riktigt tryck.
Det var barnsligt.
Jag ber om ursäkt till lyssnarna. Men också att man använder pistolerna just i inbrytningsögonblicket, att skjuta sina pistoler. Och då får det en mycket, mycket större effekt. Och det är ju det som sen så småningom det svenska kavalleriet kommer att göra när vi kommer fram faktiskt till slaget vid Lund, ni som lyssnar på det avsnittet, att där använder man just att få den här eldtrycket på motståndaren precis före inbrytningen. Men det är ju en helt annan offensiv taktik. Men man kan väl säga att Lützenslaget där står ju faktiskt och faller med den här ingripandet från kungen, där man får ordning på den svenska kavalleriet efter det här tunga kejserliga anfallet. Och förlusterna under slaget, skulle jag vilja säga, de kommer ju av att man är ju anfaller ju tre gånger i princip. I princip anfaller man tre gånger med den svenska slaglinjen. Och det är ju det som gör att man får så stora förluster.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Sen tycker jag väl så här också, att då att man återgår då till den här diskussionen att ja, det där var det taktiska på slagfältet. Men det är ju också, vad är Gustav II Adolfs mål operativt? Är det så att han ligger före även där? Att han söker att helt besegra det som man ju lite, kanske om man spetsar till det här, förintelseslagsidén. Är det så att Gustav Adolf gör det? Är det som du var inne på, det här artilleriet som han inte riktigt klarar att få med sig ner? Ja, det gör ju att han har svårt att belägra städer, just det, till exempel. Samtidigt så belägrar de ju städer, de intar ju städer, så att jag vet inte vad jag säger.
Jag tänkte, när jag höll på att läsa in för det här, så tänkte jag på det här belägringen av Magdeburg och Magdeburgs fall. Så får vi ta upp någon gång, fruktansvärd händelse. Och det är klart att det är massvis av belägringar, men det verkar ju inte vara liksom den huvudsakliga poängen med krigföringen under den här tiden. Att man går mot ett mer mobilt, att man ska söka, liksom, man söker batalj på ett annat sätt. Det är mer i Clausewitzsk mening, antar jag, liksom, med syftet att slå ut motståndaren och inte bara binda upp sig vid olika typer av stödjepunkter. Men jag vet inte, det är svårt. Vi har en tendens att vi vill renodla så jäkla mycket. Alltså, vi vill renodla sådana här idéer. Men det är väl kanske intressant att 30-åriga kriget är ju en sån lång process, en så lång tid, och det kriget som man börjar med är något helt annat än vad man slutar med.
Det håller jag med om.
Ja. Och apropå det också, tycker jag att det är intressant, alltså, om man talar konsekvenserna av Gustav II Adolfs försök här nere i Tyskland, är att vi odlar fram en jäkla massa veteraner som kommer att spela jättestor roll sen under nästkommande krig. Att det blir ett slags övningsfält för svensk krigskonst som kommer sen kulminera under Karl X till exempel, och deras... Det där tycker jag är jättefascinerande, liksom, vilken typ av tradition man skapar när man håller på att kriga på det här sättet nere i Tyskland i decennier. Liksom. Vilken militarisering av både statsförvaltning, och vi har ju inte pratat om den här krigsfolksordningen 1619 heller, men det är ju också intressant.
Ja. Nej, men det finns många trådar här, så det kanske att det här avsnittet är liksom startskottet på någonting som vi vill fortsätta utveckla. Vi öppnar en ny fråga. Men jag skulle vilja ta upp några saker ändå, fortsatt lite här. Carl von Clausewitz, militärteoretiken, som ju påverkar 1800-talet. Det kan vara helt fel att utgå från hans tankar. Och jag tror inte att det är så att Gustav II Adolf har tanken. Det är min uppfattning. Jag tror att 30-åriga kriget och Gustav II Adolfs agerande och befälhavarnas agerande binds och påskyndas hela tiden av de logistiska problemen, att man söker områden. Och jag är inte heller helt överens med de som uppfattar att Gustav II Adolf liksom skulle ha haft ett mer förädlat syn på att slå ut motståndaren. Samtidigt finns det vissa saker som talar för att det är så. Så jag är lite ambivalent här faktiskt, måste jag säga, när det gäller det här. Därför det som du säger också, att måste vi renodla? Kan det inte vara så att Gustav Adolf kanske i vissa sekvenser av det här kriget agerar på ett sätt och i andra? Sen ska vi komma ihåg, du säger 1630, han dör 1632, kriget till 30 år. Då där tycker jag det var en väldigt stor poäng, att kriget som det startade 1618 är någonting helt annat, det som avslutas 1648. Och också just det där att logistiken, stridstaktiken, det operativa uppträdandet, allt förändras ju under de här årtiondena. Och det kan vi nog återkomma till, tycker jag. Så att här har vi ju massor. Jag tycker vi ska göra ett avsnitt om Breitenfeld också faktiskt. Därför det är ju ändå spännande. Och jag tycker också att vi ska göra avsnitt om katastroferna, Nördlingen och så vidare. De svenska katastroferna. Och också kanske prata just om det som jag tycker du öppnade upp för här. Rekrytering, landsknektar, militarisering, logistiken och en annan sak som vi har varit inne på i andra avsnitt är också faktiskt utvecklingen av folkrätten under 30-talet.
Just det, vi har diskuterat lite grann. Men du, Martin, där krigsfolksordningen 1619, det är ett avsnitt för dig det. Det kan du planera upp, tycker jag.
Ja.
Jag vet att du gillar det egentligen.
Ja, det gör jag. Innerst inne gillar det nog lite. Även om det inte kanske är så mycket action, om man uttrycker så. Men jag vet, har du något mer du vill tillägga?
Nej, jag tycker att vi drar strecket där faktiskt.
Nej, men får jag ta en liten sak. Och det är ju jättespännande. Jag har varit den 3-4 gånger, eller vad det nu kan vara vid Lützen. Det är ju så att det odlas fortfarande minnet och det finns en kyrka på plats. Och att man ju har upprepade gånger faktiskt i historien helt enkelt uppmärksammat det här. Från svensk sida, 1932 hade man ganska stora jubileer på plats nere i Lützen. Så att den som har vägarna förbi Leipzig bör ta en taxi eller en buss ut till Lützen. Se slagfältet som är ganska välbevarat. Och om det är öppet, komma in i den här kyrkan och ta del också av den lilla utställning som finns där. Det är lite så att säga Gustav Adolf Wurm. Mitt i Tyskland. Det blev väl en bra avslutning, tror jag.
Absolut. Det blir jättebra. Bra tips.
Ja, men hörni, tack ska vi ha. Ja. Och på återhörande.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.